Välkommen tillbaka till boken, Utdelningsfabriken. Detta är det tredje av fyra kapitel, investering. Det är också uppdelat i två delar. Och, jag ska försöka, att inte prata för snabbt. Du har nu säkrat ett flöde av kapital som månadsvis kommer in i investeringsfonden samt olika större engångsinsättningar du gör då och då. Nu handlar det om att investera dessa pengar i utdelningsaktier som ger så mycket utdelning som möjligt men ändå är hållbart. Det är dags för dig att kliva in i nästa roll, investeraren. När du från investerarperspektivet bygger upp din utdelningsfabrik så ställs du inför flera strategiska val. Allt eftersom du reflekterar över dessa, så leder det till en övergripande aktiestrategi som smalnar ner utbudet och gör det lättare för dig att gallra fram den typ av aktier du söker efter. Vi går framåt igenom några frågeställningar som förmodligen dyker upp. Märk väl att det är upp till dig vilka aktier du väljer. Metoden kring utdelningsfabriken fungerar oavsett. Vår ambition är att hjälpa dig att hitta aktier som gör pengamaskinen så stabil som möjligt och att din plan blir förutsägbar. Vilka företag ska man välja? Ett tillvägagångssätt för den första sonderingen av företag att köpa aktier i kallar vi för FFM. Det är tre principer som är viktiga för att du ska kunna bli långsiktig med aktien. FFM är en förkortning för ledorden förstå, framtid och moral. Jag investerar i företag som jag förstår fullt vad deras verksamhet går ut på. Jag tror på den framtida utvecklingen för företaget och även för branschen. Och vars verksamhet är i linje med min moral. Undvik att investera i företag som du inte fullt förstår vad de gör eller att företagets verksamhet är något som du inte tror på lång sikt kommer att växa. Det kan till exempel vara företag som tjänar pengar på att tillhandahålla olika komplexa finansiella instrument som är svårt att förstå om man inte är insatt i branschen. Det är också viktigt att du tror på företagets framtidsutsikter. Till exempel ett företag som sedan länge haft som affärsidé att arkivera dokument i pappersformat, där trenden är att samhället blir allt mer papperslöst kan riskera att ge dålig utdelning över tid. Som aktieägare i ett företag så kommer du hela tiden vilja se att det gör framsteg och stadigt ökar sin vinst, vilket säkrar utdelningen till aktieägarna. Då är det viktigt att det som företaget tjänar pengar på är i linje med din moral. Vissa kan känna moraliska tvivel att äga aktier i bolag som gör stora vinster på olja, spel, vapen, tobak med mera. Vi säger inte att du behöver känna så, men det är värt att reflektera över ifall du har några moraliska aspekter att över tid köpa allt fler aktier i företaget som du är på väg att välja. Vad tycker Pontus och Emil? Har ni några övergripande principer när ni ska köpa aktier? Pontus. För mig och min fru är det viktigt att bolagen vi satsar på gör saker som vi inte tycker är moraliskt fel. Vi tycker att spelberoende är ett samhällsproblem och vill också att vi ska minska användningen av olja. Därför har vi i vårt strategidokument skrivit in en policy att inte köpa aktier i denna typ av bolag även om nyckeltalen kan se väldigt bra ut. Emil. Det kanske låter hjärtlöst men mitt fokus är mer kring att verkligen förstå företagets verksamhet och överväga om jag tror på den på lång sikt. Jag gillar att koppla detta med makrotrender som både är politiska och ekonomiska. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss fortsätta. Var hittar jag information om företag som det är bra att köpa aktier i? Det finns många källor att hitta information om bra aktier, speciellt kopplat till svenska börsen. Några områden är dagstidningar, Dagens Industri, ekonomdelen i SvD eller DN, magasin, Affärsvärlden, privata affärer, poddar, Börsboden, Kvalitetsaktiepoden, Penserpoden, Phil Orkill. Bloggar. Utdelningsaktie.com, Hernhag.se, Utdelningsportföljen.se. Övriga abonnemangstjänster. Simply Wall Street, Seeking Alpha. Vad bör man ha koll på angående det företag man investerar i? Har du börjat intressera dig för ett bolag, eller till och med köpt på dig lite aktier i detta, så kan det vara bra att ha koll på följande fem områden. Punkt 1. Viktiga datum. När har företaget sina kvartalsbokslut, och under vilka månader på året gör de sina utdelningar? 2. Kvartalsrapporter. Titta igenom kvartalsboksluten. Ibland kan det vara en PDF-fil du laddar ner, eller en presentation från deras dragning, eller så kan du delta på företagets så kallade konf-call. Det kan vara svårt att som ny sätta sig in i allting. Du kommer långt med att i rapporterna läsa det som kallas för vd-ordet. Där får du en känsla för hur framtidsutsikterna känns för företaget och marknaden kommande året. När du börjat följa kvartalsrapporterna för ett företag, så blir du mer intresserad av att få en återkoppling av hur det gick med vissa satsningar som de lanserade i tidigare bokslut. 3. Kursspann och riktkurser. Förutom din egen analys av företagets nyckeltal, så är det bra att lära sig ungefär hur aktiekursen brukar röra sig. Vad är utan någon uträkning ungefär en hög och en låg kurs för aktien? Även positiva riktkurser är intressanta. Varför då? Vi skulle ju inte sälja aktien. Jo, en köprekommendation indikerar ändå att något institut som analyserat aktien tror på en framtida vinstökning för bolaget. Det gynnar i nästa steg möjligheter till utdelningsökning eller att nuvarande utdelning inte riskerar att sjunka. 4. Nyheter. Försök att läsa nyheter som företaget själv släpper eller som andra mediebyråer publicerar om företaget. Kanske är det någon tidning eller ett magasin som gjort en längre artikel om bolaget. Eller så kommer det en pressrelease om ett stort nytt kontrakt som företaget fått. 5. Forum. Du ska vara mycket försiktig med att dras med kring aktier som hyllas gränslöst på forum, men samtidigt kan det vara bra att då och då titta igenom forumtrådar kopplat till handeln hos de större mäklarna, till exempel Avanza. I en forumdiskussion kring det företag du investerat i, eller tänkt investera i, kan det dyka upp perspektiv som du kanske inte tänkt på, kanske en hänvisning till någon nyligen publicerad nyhet. Svenska eller utländska aktier. Ska man satsa på aktier som är registrerade på Stockholmsbörsen, eller aktier som är registrerade på andra börser, till exempel Oslobörsen eller Dow Jones? Det finns fördelar med respektive val, och nedan listar vi några av dessa. En fördel med att investera i svenska aktier jämfört med utländska är att det inte dras någon så kallad källskatt på utdelningen. Den är ofta mellan 15-30% på det som delas ut. Har du utländska aktier på ett kapitalförsäkringskonto så går det visserligen att få tillbaka den skatten, men det kan vara något som sker först 3 år fram i tiden. Sedan kommer återbetalningarna av källskatten automatiskt in på respektive depåkonto i slutet av januari varje år, men som sagt med flera års fördröjning. Med svenska aktier får du behålla all utdelning direkt från att utdelningen kommer. En annan fördel med svenska aktier är att det ofta är lättare att få information om företagen via nyhetskanaler som du kanske är van vid. Till exempel Dagens Industri och Veckans Affärer. Men, fördelen med utländska aktier är dock att du har ett mycket större utbud av aktier med hög utdelning att välja bland. I amerikanska företag är det vanligt att utdelningarna betalas ut varje kvartal. Det är trevligt att man flera gånger om året ser att det kommer in pengar i utdelningsfabriken från dessa aktier. Men man bör då komma ihåg att den utdelningen är bara en fjärdedel av det som anges för den totala utdelningen för året och som styr direktavkastningen. I jämförelsen bör vi även räkna med valutaeffekten. Om du har till exempel 1000 aktier i ett amerikanskt företag och de ger en utdelning på $1.20 per år, så kan det hända att du ett år när dollarn står i 9 svenska kronor får ut 10 800 i utdelning, medan nästa år då kursen är 8,5 svenska kronor så blir utdelningen 600 kronor mindre. En del som har utländska aktier brukar därför vilja sprida valutarisken genom att ha aktier som handlas i många olika valutor, det vill säga en del på europeiska börser som handlas i euro, några på amerikanska börser i dollar och andra i till exempel norska kronor. En annan aspekt att tänka på är när du köper och säljer utländska aktier, så tillkommer förutom mäklarens kostnad, kallad courtage, också växlingsavgifter som ofta kan vara lika höga som courtaget. Vi kommer att gå in djupare på detta i sista kapitlet ekonomi. Vad tycker Pontus och Emil? Vad är ert fokus? Mest svenska aktier eller en blandning med mer utländska aktier? Pontus. Jag börjar bli allt mer intresserad av att koncentrera mina aktieinvesteringar till företag på den svenska börsen. Jag gillar inte att många gånger så hålls en fjärdedel av mina utdelningar inlåsta i 3 år innan jag får tillbaka källskatten. Och jag tycker det är dyrt och onödigt med växlingsavgifter ifall jag köper och säljer aktier på den amerikanska börsen. Gillar inte heller hur värdet på mina depåer samt utdelningar åker upp och ner på grund av förändringar i valutakurserna. Dessutom så är det för mig lättare att få tillgång till mer nyheter om bolag på svenska börsen. Emil. Jag tänker annorlunda. Genom att inkludera andra börser får jag ett mycket större utbud att sålla kring för att hitta riktigt bra aktier. Det är för mig viktigare att finna kvalitativa aktier än att det ska vara lätt att hitta dem. Jag tänker långsiktigt och källskatten blir med tiden en sorts bonus som kommer i efterhand. Vi har ju också en vision om att bo utomlands när vi nått målet och blivit ekonomiskt oberoende. Då vill jag inte vara enbart beroende av hur den svenska valutan utvecklar sig. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss fortsätta. Är det stora eller små bolag man ska satsa på? Skulle fokus vara aktiekurser, så kunde det vara spännande att hitta bolag på de mindre listorna, som kan göra stora hopp uppåt i kursen. Men för oss är ju fokuset utdelningar och att minska risken att dessa drastiskt sänks. Därför är det betydelsefullt att finna mogna företag med stabila kassaflöden, mycket pengar i kassan och en historia av stabil vinsttillväxt. Mindre bolag har svårare att parera oförutsedda händelser utan att det drabbar utdelningen. Därtill så är mindre bolag ofta mer beroende att återinvestera det mesta av vinsten för expansion. Är du osäker? Börja då med att titta på kurvorna över utdelningshistorik och vinstutveckling för att få en initial hum om hur stabilt företaget är. Ska man satsa på direktavkastningen eller också tänka på totalavkastningen? En del som är intresserad av utdelningsaktier brukar ändå sikta på det som kan kallas total avkastning, det vill säga vinsten på kursuppgången plus kapitalet som fås via utdelningar. Ett exempel på total avkastning är att du köper aktier för 9 000 kronor och behåller dem i ett år. Under det året får du även en utdelning på 500 kronor. Därefter säljer du aktierna för 10 000. Din totala avkastning är alltså 1 500 kronor. 1 000 kronor från kursvinsten och 500 kronor från utdelningen. Men eftersom vårt fokus inte är att sälja aktierna, så blir total avkastning mindre intressant. Om du vill, så går det ju att räkna på det ändå. Du summerar värdeuppgången med alla utdelningarna som varit under åren du haft aktien. Kort sagt, vi är mest intresserade av hur mycket utdelning vi får tillbaka på varje krona vi investerar. direktavkastning eller utdelningstillväxt. Vissa företag låter utdelningen ligga still på samma nivå över många år. I gengäld kan det vara så att direktavkastningen är lite högre. Detta gäller framförallt preferensaktier och D-aktier, vilka vi kommer att beskriva mer längre fram i boken. Andra aktier kanske har en lägre direktavkastning men däremot en stadigt ökande utdelning varje år. Så frågan är, vad ska du satsa på, hög direktavkastning eller hög utdelningstillväxt? Svaret beror på tre saker. 1. Hur stor är skillnaden i direktavkastning vid starttillfället? 2. Hur stor förväntad utdelningstillväxt har den ena aktien? Och 3. Hur lång tidshorisont pratar vi om? Över lång tid så vinner förr eller senare den aktie som har en utdelningstillväxt. Men det tar många år, och det är ju ingen garanti att företaget kan fortsätta med samma tillväxt i framtiden. Nedanstående exempel visar skillnaden mellan två aktier, Bilia och SBB D-aktie. Initialt får du dubbelt så bra direktavkastning på SBB 6% jämfört med Bilia 3%. SBBs D-aktie ligger stilla med sin utdelning år från år, medan Bilia fortsätter med samma höjning som historiskt varit 8% årligen. Fram till år 17 så har du totalt tjänat mer i utdelningar på SBB. Men därefter går Bilia om, och efter 20 år har du nu tjänat drygt 47 000 kronor mer ackumulerat på utdelningar från Bilia. För att få ett bra inflöde initialt av utdelningar, så kan det vara en fördel att fokusera på direktavkastningen. Med tiden kan du börja vikta över till aktier med högre utdelningstillväxt för att få en bättre hävstång framåt. Givetvis är det bäst att hitta en aktie som har lite av båda delarna. Vad tycker Pontus och Emil? Vad tittar ni mest på, direktavkastning eller utdelningstillväxt? Pontus. Även om jag tittar på båda, så är ungefär en fjärdedel av min totala aktieportfölj så kallade kupongaktier. Det är bolag med en direktavkastning runt 6% och ofta en fast utdelning som är bestämd flera år i förväg. Jag drivs av att få tillbaka så mycket som möjligt av varje krona jag investerar. Utdelningstillväxt är givetvis bra, men har de en låg avkastning så litar jag inte på att de kommer att konstant öka utdelningen i typ 15 år till innan de kommer ikapp andra aktier som jag äger, som har en högre direktavkastning. Emil. För mig är det utdelningstillväxten som gäller. Jag har i mitt strategidokument en riktlinje om att inte köpa aktier där direktavkastningen är under 4%. Men hittar jag en aktie som historiskt haft en stadigt hög utdelningstillväxt, så kan jag ändå gå med på en lägre direktavkastning. Det är utdelningstillväxten som gör utdelningskurvan riktigt brant uppåt med tiden. Och jag har ingen stress. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss fortsätta. Vilka branscher är bäst att investera i? Det finns lite olika filosofier kring detta. En del jagar utdelningsaktier oavsett bransch och enbart fokuserar på nyckeltalen, och andra vill zooma in på ett par branscher och koncentrera sitt sökande till dessa och har lättare att jämföra och eventuellt flytta omviktningen mellan företagen i den bransch man investerat i. Låt oss titta på några olika branscher. Bransch, fastigheter, har ofta hög utdelning på så kallade preferensaktier eller D-aktier. Denna typ av aktier fungerar dock lite annorlunda än vanliga aktier. Bransch, bank och finans, har historiskt haft en hög och stabil utdelning. Men, tänk på att de lyder under Finansinspektionen och Europeiska centralbanken, som kan bestämma att utdelningarna måste stoppas, som skedde under covid-krisen. Bransch, telekom och äldre IT-bolag, till exempel Telia och IBM, har många gånger en hög och stabil utdelning. Men, har ofta en tråkig kursutveckling, fast å andra sidan, är inte det fokus. Bransch, nya teknikbolag, till exempel Salesforce, ServiceNow, Detta är snabbväxande bolag som ofta levererar tjänster eller produkter ovanpå deras teknikplattform. Konceptet är ofta SEO-vis. Fördelen är en bra kursökning över tid. Nackdelen är att de oftast har en låg utdelning jämfört med andra branscher. Vanligt är att de inte delar ut några pengar alls, utan ständigt återinvesterar för expansion. Bransch, investmentbolag, har stabil utdelning, en slags riskspridning eftersom deras utdelningar kommer från flera bolag i deras portfölj. Många gånger också en bra kursutveckling, vilket kan vara bra ifall du vill belåna aktier. Men har ofta lite lägre direktavkastning än de tidigare listade branscherna. Bransch, konsultföretag, har ofta lägre investeringskostnader och kan ha en högre utdelningsandel. Men är konjunkturkänsliga. Bransch, industri. Många svenska industribolag har ganska välfyllda kassor och en stabil utdelningspolicy. Men industribolag kan behöva behålla mer pengar till nya fabriker, maskiner och förvärv. Bransch, medicin. En stabil bransch för stora globala företag, till exempel Astra och Pfizer. Men mindre bolag som är på gång att ta fram ett nytt läkemedel har sällan pengar att ge till utdelningar. Låt oss fortsätta. Hur många olika företag ska man då investera i? Detta är en balans mellan att å ena sidan ha aktier i färre företag och verkligen lära sig hur det går för dem, och å andra sidan ha aktier i många företag och sprida riskerna mer. För att göra kloka beslut kring ytterligare investeringar i företagen så behöver man följa deras kvartalsrapporter och nyheter om dem. Det kräver en större insats av dig och när du många aktier. Sedan så är det mentalt mer motiverande om du ser att du fått in 1000 kronor från något företag än om du fått in 100 kronor från 10 företag. Men samtidigt är det ju viktigt att sprida riskerna. Bygger du din utdelningsfabrik på aktier från bara 8 stycken företag och ett av dessa bestämmer sig för att sänka sin utdelning, så kan det potentiellt påverka en åttondel av din utdelningslön. Ett förslag för att ha något att börja med är att satsa på utdelningsaktier i mellan 10-20 stycken företag. Försök att över tid ha ungefär lika mycket investerat i respektive aktie. Det är inte helt lätt. Ibland vill vi ju utnyttja realläget i vissa aktier, och då blir det lite mer av dessa än andra i portföljen, men över tid bör ambitionen vara att jämna ut detta. Du kan hålla koll genom att göra en lista i Excel eller Google och ha en formel för hur stor procent det nuvarande värdet står för av det portföljens totala värde. Eller så följer du detta i verktyget kontrollpanelen på utdelningsfabriken.se. Antalet bolag som du tänker investera i påverkar också hur många olika depåkonton du kan behöva för att gruppera dessa på rätt sätt. En riktlinje kan vara att sikta på 4-6 olika företag på respektive depåkonto. Mer längre fram i detta kapitel om hur du kan tänka när du sätter upp dina depåkonton, som är där du handlar aktier hos din mäklare. Det går att skapa nya depåkonton i efterhand. Men i vissa lägen kan det vara krångligt. Vi återkommer i kapitlet ekonomi om vilka situationer detta kan vara. Finns det olika typer av aktier? Det som vi brukar prata om som vanliga aktier heter egentligen stamaktier. De kan också kännas igen som A- och B-aktier. Skillnaden mellan dessa påverkar sällan utdelningen. Det handlar mer om du har röststarka aktier eller ej. Förutom stamaktier så finns det några andra typer av aktier som är intressanta när du jobbar med din utdelningsfabrik, detta för att de generellt har en högre direktavkastning. Dessa tre typer är preferensaktier, D-aktier och REITs. Vi kommer här att gå igenom de endast övergripande. Mer information om dessa finns i appendix. Både preferensaktier och D-aktier förekommer i Sverige. Och är ett slags lån som företaget ber om från sina aktieägare. Genom att sälja preferensaktier och D-aktier så får företaget in pengar åt, till exempel fastighetsinvesteringar om företaget verkar i fastighetsbranschen. I gengäld så finns en reglerad ränta som du som aktieägare får tillbaka och det är en kvartalsvis utdelning som är bestämd för flera år framåt. I praktiken så köper du dessa aktier precis som du handlar andra. Och för varje aktie finns det då en bestämd utdelning. Några fördelar som preferens och D-aktier har är att utdelningen är mer stabil än för vanliga aktier. Här finns det ett löfte om en fast utdelning i ett par år framåt. Dessutom kommer utdelningen 4 gånger om året, vilket balanserar intäkterna till din utdelningslön bättre. Kursen för dessa aktier rör sig betydligt mindre än för vanliga aktier. Några av nackdelarna är dock att eftersom utdelningen är konstant så blir det ingen utdelningstillväxt. Och kursen kan långsiktigt vara känslig för ränteförändringar. Och är det just preferensaktier du har, så kan företaget när som helst lösa in dessa till en bestämd kurs. Denna så kallade inlösenkurs bör du ha koll på. Ligger du på en vinst över denna kurs så kommer du inte att få ut den, om företaget har rätt att lösa in aktierna till en lägre kurs. Mer om preferensaktier och D-aktier i bokens appendix. Där kan du också få en bättre förståelse för skillnaden mellan dessa två typer av aktier. REITs. REITs står för Real Estate Investment Trust. Det är en typ av fastighetsrelaterade bolag som är befriade från bolagsskatt under vissa förutsättningar, framförallt att minst 90% av vinsten delas ut till aktieägarna. Denna bolagsform är vanlig i USA och Kanada och finns inte i Sverige. Precis som med preferensaktier och D-aktier så kan REITs handlas på börsen på samma sätt som med andra aktier. För utdelningsfabriken är REITs intressanta då upplägget i dessa bolag är utdelningsfokuserat, och därav är också direktavkastningen ofta ett par procentenheter högre än för vanliga aktier. Nackdelen är, som du själv kanske noterat, att utdelningsandelen är hög, minst 90%, vilket gör att företaget inte har så mycket pengar kvar till att utveckla verksamheten, och inte heller någon större kudde att parera med, ifall något skulle hända med företaget eller marknaden. Utdelningsandelen är ett intressant nyckeltal som vi kommer att prata mer i slutet av detta kapitel. Men med det sagt, så finns det givetvis många stabila REITs-bolag att investera i, som du kan krydda din utdelningsportfölj med, för att få upp din genomsnittliga avkastning på den. Låt oss återbesöka Dylan och hans utdelningsfabrik. Hej Dylan! Det har nu gått ett halvår sedan du började bygga din utdelningsfabrik. Vad har du varit mest fokuserad på under denna tid?
Ja, det mesta av min tid med att bygga fabriken har handlat om kapital. Det gällde att styra om vår hushållsekonomi till takkonton och försöka hålla dessa. Inte helt lätt, men över tid började det bli allt bättre buffertar på kontorna som kunde täcka upp ifall räkningarna skulle vara högre än en månad. Sedan handlade det ju om klara av att sätta in 9000 i månaden till investeringsfonden. I början var det 2 månader när det helt enkelt inte fanns tillräckligt med pengar för att föra över så mycket, så då fick det bli ett par tusen lappar lägre. Men nu de sista månaderna så mår takkontorna bättre, och då går det enligt plan med vad som ska vidare till aktieköp. Sedan har jag faktiskt efter en del slit lyckats sälja sånt jag hade i min kapitalkarta, bland annat bilen och min speciella klocka. Samt att 2 familjer har bokat upp sig att hyra vår lägenhet i stan under olika veckor i sommar när vi är på landet. Och glädjande nog så blev det såväl skatteåterbäring som bonus även detta år. Så nu hoppas jag kunna börja fokusera mer på vilka aktier man ska börja investera i. Min målsättning är att innan årets slut ha investerat i aktier för runt 250 000 kronor. Siktet är att äga aktier i 15-20 bolag, i alla fall i den inledande fasen. Jag har plöjt en del tidningar om börsen och hittat ett par intressanta bloggsajter om utdelningsaktier, och så två favoritpoddar som jag följer. Jag har noterat vad de har investerat i och rekommenderar, och har nu bruttolista med företag som jag skulle vilja börja undersöka. Tänkte testa att ha ett branschfokus och försöka gruppera aktierna efter detta. Därför har jag valt ut 4 företag per bransch, alltså 24 stycken totalt. Sen är det ju meningen att jag efter min analys av nyckeltalen, som jag antar att ni kommer prata mer om längre fram i boken, ska kunna banta ner listan till den nivå på antal aktier jag siktar på att ha. Jag tänker pröva att undersöka såväl utländska som svenska aktier. Följande företag har jag på min bruttolista. Fastighetsbranschen. Selvag Bolig, JM, Peab, Cibus. Bank och finans. SEB, Intrum, DNB, Offs Capital. Telekom och IT. Tele2, Telenor, IBM, AT&T. Investmentbolag. Investor, Kapman, Lytor, Fastator Pref. Konsultföretag. Softronic, SJR, Teto Evry, Novit. Industri, Degil Varuhandel. Volvo, UPM, ICA, Europris. Nästa gång vi träffar Dylan så får vi se hur han smalnat ner sin bruttolista och vilka av dessa aktier som fallit bort. Nu är denna första del av kapitlet investering slut. Men, fortsätt gärna att lyssna till den andra delen. Där kommer vi titta på vad som kan göra att du snabbt kan filtrera ut bra aktier från dåliga. Men däremellan så föreslår jag att du tar en paus och söker runt lite kring vilka företag och aktier du skulle tycka vara intressant att äga i din utdelningsfabrik. Vi hörs!